With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
MC-podden.
Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
Jaha, nu har vi sjungit upp här, Micke.
Det har vi.
Välkomna till MC-podden avsnitt 8.
Japp.
Fortfarande ensiffrigt, men tänk, snart är vi uppe i 2 och kanske rent av 3-siffrigt, vem vet.
Först 2-siffrigt, sen 3-siffrigt.
Ja, det
tar en vansinnig tid till 3-siffrigt.
Ja, det är ju faktiskt sant. Det är helt sant.
Men vi kommer dit.
Ja.
Vad hände i förra avsnittet, Johan? Kort.
Ja, det var ju lite snack där. Vi pratade ju en del om olika allmänna motorcykelnyheter. Vi rabblade lite modeller och sånt där. Och sen var det ju alla de här motorcykelmässorna. Både aktuella just nu och som är aktuella nästa år. Samt MC-branschens de här provkörningsdagarna. Start to ride. Där det finns möjlighet att provköra en salig massa hojar. Och så snackade vi ju en del om motorcykelresande. Och sen ringde vi upp Hanna Johansson i Thailand. Hon har ju varit ute och kört hoj sedan 2017. Mer eller mindre på egen hand med lite små brott för coronan och allt det där.
Ja, vi fick ju lära oss en grej av Hanna. Hon är inte riktigt själv. Hon har ju sin motorcykel med sig.
Ja.
Som hon hade döpt också.
Sunrise Jupiter i det
ja,
här fallet.
Så hon har ju med sig den.
Ja,
men i övrigt
sant.
Så är hon ju själv.
Ja.
Och filmar och fotograferar hejvilt.
Mm. Och då när vi pratade med henne hade hon ju avverkat 76 länder och 9000 mil plus kan vi säga. Och som sagt, hon befinner sig just nu i detta nu fortfarande i Thailand. Och ja, hon berättade helt enkelt om vad som fick henne att börja köra hoj och helt enkelt som gjorde att hon sedan då började dra ut, helt enkelt så upp sig från jobbet och bara tog en hoj och drog, kan man säga, lite förenklat.
Ja, men väldigt, vad ska man säga, målande beskrivning från Hannas.
Mm.
Det var väldigt kul att lyssna på henne.
Absolut, och som du var inne på, hon tar ju jättefina bilder så... Rekommenderar verkligen varmt att gå in och titta där och inspireras. Man behöver ju inte dra som hon runt halva jorden utan man kan ju göra det hemma vid. Men ändå, man kan ändå få inspiration och bli extra sugen på att dra ut och köra hoj i, ja, genom att bara kolla på hennes bilder.
Yep.
Och det är ju hanna.c.johansson som gäller på Instagram.
Så, helt rätt.
Ja.
Sen pratade vi, ja, men vi pratade om när vi tog körkort, när vi var 16.
Ja.
Och tog körkort för lätt MC på den tiden.
Ja. Och sen vidare tungt hoj efter det.
Ja.
Helt enkelt. Så ja, man fick vara med om våra uppkörningar. Där,
ja, våra upplevelser.
Ja, precis. Och,
men det var det. Och då tittar vi på avsnitt 8 då.
Mm.
Vad har vi framför oss idag?
Ja, Micke. Det är ju först, bland annat får vi lära känna Linus Lidalen från BMW Motorrad lite bättre. Han som sagt till vardags jobbar han ju på kontoret här i Sverige för BMW Motorrad. Men på fritiden så tävlar han ju i Classic Racing. Och det är ju egentligen kanske vad han helst gör när han har ledigt från jobbet. Dra fram på någon roadracingbana ute i landet.
Blir det nog gissa hojen i det här avsnittet?
Självklart. Eller det är faktiskt inte självklart.
Nej, det är inte det. Vi har ju avstått vid något avsnitt.
Mm.
Men det här avsnittet så blir det.
Ja.
Kul.
En riktig klassiker. Eller klassiker. Ja, en modell som har funnits med oss länge. Och sen tänkte jag, vi har ju redan pratat om det lite tidigare. När man just ska ut på motorcykelresa så går ju inte saker och ting alltid som planerat.
Nej, verkligen inte.
Och i det här fallet som jag syftar på nu så gick det verkligen inte som planerat in. Vi kan kalla det på väg till motorcykelresan.
Ja, exakt.
Egentligen just i detta nu kan man väl säga, men också när detta avsnitt publiceras, då har ju definitivt nya Triumph Street Triple RS provkörts av vår norske kollega Thomas på spanska Skärresbanan och i trakterna där kring ute på vägarna. Så, men det kommer vi ta upp lite, också lite längre fram här i detta avsnitt av podden.
Mm. Kommer vi kanske få höra Thomas?
Ja, vi ska en liten live-rapport direkt från Skärres.
Mm.
Och lite, vad ska man kalla det? Första intrycket från den första provkörningen av den här nya modellen. Eller uppdaterade modellen kan vi kalla det.
Men Johan, vi kör igång va med ett första klipp i Gissa hojen.
Ja, det låter bra.
Gissa hojen med MC-podden.
Och där hörde vi första klippet av Gissa hojen. Vi ska ju ge lite ledtrådar efter andra klippet va Johan? Så vi säger inte så mycket mer just nu kanske.
Nej, jag tror nog att det här känns som en solklar... Alltså, det är ganska enkelt för de som vet vad det handlar om för motor i alla fall.
Oj, där,
då är man ganska... En bra bit på väg skulle man säga.
Du har gett mycket ledtrådar nu. Klassiskt innan, funnits med länge. Ja, ja, vi får se.
Easy peasy.
Du, ska vi inte släppa in Linus i Lidalen då?
Jo, det låter som en bra idé tycker jag. Så,
varsågoda kära lyssnare. Linus Lidalen.
Ja men hej. Linus Lidalen heter jag. Jag är 41 år gammalt. Har mina rötter i Kalmar men bor sedan många år tillbaka i Stockholm. Jag jobbar idag som varumärkesansvarig på BMW Motorrad och har ju varit inom BMW-koncernen ungefär sedan 2010. Men i grund och botten en riktig motorcykelentusiast ända sedan barnsben. Det var en del av min familj när jag växte upp som liten.
Då tänker jag ju direkt på liksom, hur började allt? Jag råkar ju känna till din kära far bland annat och har jobbat med honom. Så jag förstår ju verkligen vad du menar med att du är skadad sedan barnsben så att säga.
Skadad var väl ett hårt ord. Fått förmånen.
Ja, verkligen. Och jag tänker, hur skulle du säga att allting började? Vad är ditt absolut första motorcykelminne?
Alltså mitt absolut första motorcykelminne, det var när jag kanske var 5 år. Som jag sa lite tidigare så växte jag upp i Kalmar medan min far, som kanske är värt att nämna här, heter Robert Laver. Som är en ansikte inom motorcykelvärlden här i Sverige.
Skulle du säga en av de främsta motorcykeljournalisterna i svensk motorcykelhistoria skulle jag kunna säga?
Ja, det var fina ord. Då skulle han bli glad att få höra det. Men det var nog, mitt första minne var nog ändå när jag kanske var 5 och jag blev ombedd att få flyga själv från Kalmar. Men jag tyckte det var lite läskigt när man var 5 år att flyga själv sådär. Jag tror att mamma och pappa var lite trötta på att ligga på E22an och köra och hämta och lämna. Men då så var moroten att jag skulle få köra en PV50 från Yamaha på den tiden. Och det var ju första gången jag själv skulle köra motorcykel. Och så pappa hämtade mig på Arlanda och hade den här PV50 i bakluckan på vår Citroën BX. Och vi åkte till Järvafältet som på den tiden låter som jag är jättegammal. Känns inte alls länge sedan. Men då var det ju motorbana där. Och jag fick köra den här hojen på parkeringen där fram och tillbaka. Och då minns jag till och med att det var en annan lite större herre som kom på en motorcykel som lät väldigt mycket. Som tyckte att den där lilla killen han körde ju som en riktig tok. Och när han tog av sig hjälmen så var det Janne Loffe Karlsson. Och det tyckte jag var väldigt, det var väldigt stort. Så det var nog mitt första sådär, när jag själv fick köra. Men naturligtvis om man tittar i fotoalbumen sen jag var liten så har jag torrbrytit på ganska många motorcyklar och gått runt i alldeles för stora hjälmar ända sedan jag var mindre än så.
Men vad skulle du säga, vilket är ditt absolut bästa motorcykelminne?
Alltså jag har ju lyssnat på den här podden tidigare. Det är för övrigt väldigt kul att få med här. Och hört den frågan tidigare. Och när du ringde till mig och frågade om jag skulle, jag kunde tänka mig vara med, så var väl det en sak som jag började tänka. Och det är ju en jättesvår fråga att svara på, för att generellt sett så blir det ju ett äventyr så fort man sätter sig på motorcykeln. Om det så är att man kör till och från jobbet eller på en fantastisk resa. Så att, men jag skulle vilja säga att jag har ju kokat ner min motorcykelkonsumtion till att jag trivs väldigt mycket på resebanan. Så jag skulle nog plocka fram då kanske första gången jag var med och tävlade och faktiskt kom på pallen för många år sedan på Rinknudstorp. Efter att både har inspekterat sandfållan och upplevt och kört i regn för första gången och liknande. Så det är nog den känslan. Jag menar, ni som lyssnar på det här vet ju mycket om att motorcykelåkning handlar ju väldigt mycket om känsla och nuet. Och ibland uppstår det någon sorts magisk sak i huvudet när man sitter där med hjälmen och kör. Och som sagt så, det är väl det jag skulle vilja lyfta till hand. Men jag menar, jag har ju, som jag också sa, otroligt många fina motorcykelminnen.
Jag tänker då angående det här med känslor och sånt. Och jag förstår, det är nästan samma fråga på ett sätt. Men hur skulle du säga att en perfekt motorcykeldag ser ut? Och vilken motorcykel kör du? Om du måste välja en.
Oj, oj, oj. Det var en jättesvår fråga att välja ut. Men återigen, liksom, som road racing fanatiker och gillar att köra på banan, så är jag nog med mina kompisar som jag har ett litet hobby racing team med. Vi är nog i depån på någon av de banorna här i Norden. Och vi har käkat frukost och det är precis 10 minuter kvar till första träningspasset och man känner nervositeten och solen skiner naturligtvis och behöver inte ha någon däcksångest över om man ska byta i sista sekunden eller liknande. Då mår man som bäst verkligen.
Återigen, jag tänker känslor. Vad är det bästa med just motorcyklar? Det behöver inte bara vara själva körningen som sådan. Jag förstår ju att det finns mycket mer kring det här att du drar till en road racing, ett event, en bankörning eller vad det än är, att det är kompisar och det är massa saker runt omkring som hägrar också.
Ja, men alltså känslor är ju svåra att sätta ord på och beskriva. Så man brukar ju säga att det är svårt att förmedla till någon som inte liksom har varit där. Men det jag skulle säga att det är en kombination av kontroll, frihetskänsla, att man är i nuet. Det är nog något som också många kan referera till, att idag när det händer så mycket, jag menar man har mycket att göra på jobbet och man har mycket hemma och det är full fräs och man har väldigt många hjärn eller samtidigt, så är de stunderna ganska få och lätträknande som man är i nuet, och man måste vara i nuet. För jag menar, det vet vi också att motorcykelkörning kommer ju också med ett stort ansvar i form av respekt för de risker som man utsätter sig själv och andra för. Och då måste man vara i nuet. Så jag skulle säga att det är väl den mest starkaste drivkraften, tror jag, från ur mitt perspektiv när det gäller hojkörning. Att man tillåts inte att vara någon annanstans än i nuet.
Mm. Det låter som en grej jag kan hålla med om helt och fullt. Jag tänker, du har pratat lite om bankörning och roadracingmaskiner och lite sånt där. Och jag tänker, men i själva BMWs sortiment så finns ju de oerhört populära GS-modellerna. Och jag vet ju att du eller BMW Motorrad är involverad och engagerad i det här offroad-eventet Adventure Days i Säfsen, som arrangeras tillsammans med Ride Nordic sen är det 2009. Och som för övrigt i år körs på sommaren, typ mitten på juni, 15-18 juni om inte jag minns fel. Vad skulle du säga, vad är det som gör det här så roligt? Vad är det som är så märkvärdigt eller roligt med att dra fram på grus? För det vet jag att du också är lite... ja, tycker det är väldigt kul.
Ja, absolut. Jag vill poängtera att det är inte bara roadracingbanan som är rolig, utan jag gillar ju all typ av körning. Och jag tror att det är det som är så häftigt också med att vara en del av motorcykelcommunityt, att det finns så många olika sätt att utöva och köra, både att åka till och från jobbet som ett rent transportmedel till att faktiskt unna sig att ägna sig åt själva körningen, så som på Adventure Days eller på en resebana eller på en lång resa eller vad det kan vara. Allting är ett äventyr. Men jag menar, löst underlag är jättehäftigt, och också köra om man jämför med roadracingbanan där det handlar om att köra så fort som möjligt, så är det ju allt annat när man är i terrängen och kör. Det handlar ju om att ta sig fram på ett säkert sätt, men ändå få det där pirret i magen och framförallt uppleva och se saker. Jag menar, vi har ju fantastisk natur. Det är få verktyg här runt oss som man kan använda för att uppleva natur så mycket som man kan göra med motorcykel.
Som du redan varit inne på, så har vi ju hört här att du har ju under ett antal år tävlat i just road racing. Och jag vet att du har kört och tävlat på en hel del av Sveriges, jag vet inte om det är alla, men många av Sveriges motorbanor. Jag vet att 2011 kunde man se dig dra fram med en XL 250 kittad med vit kostym. Och sen har du fortsatt, du var på Anderstorp vet jag. Och sen dess så har du också dragit fram ett gäng varv på Falkenberg och Gelleråsen i Karlskoga. Och inte minst Svista i Linköping med såväl Honda CBR 600. Och senast jag såg någonting så var det Yamaha FZR 400. Men har det alltid varit det här, vi kan kalla det classic racing som gällt liksom, när det har varit racingen, eller?
Ja, men precis som du säger, vi kanske ska lyfta fram det återigen, att det handlar ju om classic road racing som jag har ägnat mig åt i ett par år nu. Och det kan man väl säga att äpplet faller ju inte så långt från trädet. Det var ju någonting som min pappa tog med mig in efter att han i sin tur hade varit aktiv och tävlat i då modern racing, men kanske på 70-talet. Så någonstans runt millennieskiftet så började han åka i classic, och det blev ju en plats för mig att vara med som liten. Och så kom det en dag, du vet, när man kanske tjatat tillräckligt mycket eller liknande. Min pappa gjorde en väldigt bra grej. Han sa alltid till mig att det är självklart att du ska kunna tävla, men det kan du göra den dagen du själv har råd med det och själv kan prioritera liknande. Så jag började ganska sent. Jag var nog 28 när jag körde min första tävling. Men som sagt, det är jättekul, och man ska väl också vara lite tydlig med att classic road racing är inte alls kanske på samma allvar som modern racing är. Och innefattar kanske inte lika mycket tid och resurs som krävs för att vara på toppnivå i svensk road racing eller internationell road racing framförallt. Utan det handlar ju mer om att umgås och prata och träffa människor som är liksinnade och ha en trevlig tid tillsammans. Vi brukar skämtsamt säga lite, jag och mina tre kompisar som har ett litet hobbyteam tillsammans, att vi är ute och livear road racing eller road racing team. Och vanligtvis så brukar man kanske referera live till folk som har ringbrynja och svärd och sköld och står i en park och leker medeltiden. Men i vårt fall så låtsas vi för en helg att vi är road racing stjärnor och ha kul tillsammans.
Men jag tänker, vilken är den absolut häftigaste hoj du har kört på banan?
Ja, men det måste jag ändå säga att i fjol när vi fick provköra 1000 RR för första gången på racerbanan. Jag menar, det är en motorcykel med mer än 200 hästkrafter som väger mindre än 200 kilo. Alltså det är så mycket kraft i en sån maskin så det är helt knasigt. Och då skulle jag säga att då gjorde vi ändå det på en bana i Sverige. Och våra banor här är ju ganska små. Det här är ju en motorcykel som är byggd för en stor internationell GP-bana. Liksom, så att vi fick ju bara en liten smakbit av vad den kan leverera. Men det är ju helt klart en av de häftigaste. Men sen måste jag också säga att när jag kom in på BMW 2010 så hade vi HP2 Sport som var en av de modellerna som var i vårt modellprogram då. Och jag menar, som ny och kanske inte så rutinerad motorcyklist och van vid att köra olika modeller så gjorde ju den ett väldigt stort intryck på mig första gången jag fick köra den på Mantorp. Så att säga. Så det var också en väldigt häftig upplevelse.
Mm. Men om du skulle få välja helt fritt, vilken hoj och vilken bana är det som gäller då?
Ja, men en då, jag kan till och med begränsa mig och säga jag behöver inte ha en M1000RR, men S1000RR på Portimão i Portugal. För där har jag faktiskt fått förmånen att köra. Det är nog den enda riktigt stora internationella banan jag har kört och det var ju otroligt häftigt. Så en helg där med en S1000RR och några trevliga kompisar. Du kanske vill hänga med i år?
Ja, jag har ju varit där just med den hojen och kört faktiskt. Så att det låter som en bra helg.
Ja.
Det tar vi hand på.
Ja.
Ja. Förra året så fick MC-podden, eller snarare fastbikes.se, möjligheten att vara med på lanseringen, världslanseringen av den eldrivna skoten CE04 från BMW. Och det blev ju, har jag förstått, blev en succé. Men vad tror du själv om den elektrifierade framtiden för just tvåhjulingar eller motorcyklar?
Jag tror att vi har bara sett början på det. Alltså, man ska komma ihåg också att motorcykeln i grund och botten den är ju väldigt emotionell. Om man jämför med en bil eller en annat fortskaffningsmedel så är de ofta mer rationella. Det vill säga att man är mer i behov av att själva transporten eller förflyttningen. Medan motorcykeln är ju ett aktivt val som vi gör för att vi tycker det är kul att köra motorcykel. Eller det passar oss eller att det är... Vi kanske tar den av praktiska skäl till jobbet, men på helgen så är vi ute och kör med kompisar eller ute och åker i skogen eller liknande. Så där tror jag att vi bara har sett början på den mer rationella delen av val av transportmedel där den elektriska skoten i det här fallet kommer vara ett självklart alternativ. Men jag fick ju förmånen att åka CE04 som den heter under 2 veckor i somras. Och jag måste erkänna att första gången jag körde den så kände jag mig nästan lite dum. Jag tänkte så här, varför har jag inte gjort det här tidigare? För det är någonting annat. Och det fick mig också förstå att det kommer ju naturligtvis komma på andra typer av motorcyklar också inom en snar framtid. Och då kommer man att känna lite likadant. Alltså det tillför någonting, det har någonting annat. Det betyder inte att det vi är vana vid med en bensinmotor med explosioner i som man tankar och som luktar gott kommer försvinna. Liksom. Det kommer självklart finnas kvar, men jag tror inte vi ska vara rädda för liksom, utvecklingen. För jag tror faktiskt att det kommer kunna tillföra saker som vi inte riktigt kan sätta fingret på idag.
Men om rent hypotetiskt, vad skulle du sakna i en framtid där alla motorcyklar är just eldrivna?
Alltså det är ju något speciellt med ljudet. Känslan att du har någonting som du inte riktigt kan kontrollera. Jo, men jag kan backa lite till det. Du frågade ju tidigare här om en motorcykel som jag favoriserar eller som jag tycker är häftig. Och jag kom in på första gången jag fick köra en BMW HP2 Sport. Och då var lite känslan att wow, här är det inte riktigt jag som bestämmer fullt ut. Utan jag får faktiskt anpassa mig efter vissa saker och åka med. Det var en ganska hård och rough motorcykel liksom. Och det tror jag att man kommer få jobba med när det gäller elfordon. För det är så himla mjukt och snällt och lätthanterligt. Så vi lite mer inbitna motorcyklister som gillar att bli lite tillsagda från motorcykeln. Vi kommer få leta lite för att hitta det där liksom. Men med det sagt också så kommer det ju ny generation motorcyklister varje dag, varje år så tar ju folk nya körkort och de har ju nya referenser och snart kommer vi ha en generation motorcyklister som inte har kört något annat än en hybrider eller rena elfordon. Och de kommer ju naturligtvis skapa sina värdegrunder och sina idéer om vad de tycker är rätt.
Mm. Ja, men, bra tankar tycker jag. Jag tänker över till något helt annat. Du har ju lyssnat på MC-podden tidigare så du vet kanske vad som komma skall. Men finns det något som de flesta inte vet om dig? Någon hemlig talang?
Oj, oj, oj. Jag har ju alltid sett mig som talanglös. Nej, jag skojar bara. Det är klart att vi har alla talanger. Men något som inte folk vet. Alltså, det är väl ingen stor skillnad. Men jag åker en hel del snowboard. Och jag skulle säga att det är väl någonting som jag skulle kalla som att jag är ganska duktig på. Som inte har med motorcykelkörning att göra. Men i grund och botten så handlar det om samma sak. Så med det sagt så kanske min dolda talang lite att jag är ganska duktig på det där nuet som vi pratade innan. Att plocka upp det och njuta av det. I alla dess former. Om det är så är vi i frukostbordet med min 2,5-åriga son eller i sadeln på en GS i de skogarna runt Säfsen eller på resebanan på Ringknutstorp. Så ja, det skulle jag nog lyfta fram som en av mina dolda talanger. Så vidare dold vid till tusen. Alltså, men, ja, talang!
Det låter som en bra talang tycker jag. Det känns som att vi ska avrunda med en sedvanlig grej här i MC-podden. Och det är ju 10 snabba. Och det är helt enkelt att du kommer få 2 frågor, eller 2 alternativ snarare. 10 frågor, 2 alternativ. Och sen är det bara 1 alternativ som gäller. Inga utsvävningar, raka puckar bara. Snabbt och enkelt svara på frågan helt enkelt. Så 10 snabba med Linus Lidalen. 2-takt eller 4-takt?
4-takt.
Bensin eller el?
Bensin.
On eller off-road?
On.
Kick eller elstart?
Ja, jag är riktigt kass på att kicka, så min farsa var duktig på att kicka. Jag får säga elstart.
Stark eller smidig?
Smidig.
Enkelkuts eller bönpall?
Enkelkuts.
Skinn eller textil?
Skinnställ.
Muller eller dämpat?
Dämpat för att säga.
Wheelie eller stoppy?
Alltså det är ju en stor dröm att kunna åka på bakhjulet, så säger wheelie.
Lägga en lakris eller äta en lakris?
Alltså jag gillar ju inte att äta den. Jag gillar inte lakris, så att jag lägger gärna en lakris.
Och sen avslutningsvis här, skulle du säga sanning eller myt? Bromsen är fartens främsta fiende.
Ja, men det är en sanning.
Det var dagens sanning med Linus Lidalen. Tack så mycket.
Tack Johan. Kul att vara här.
Ja, trevligt att ha dig här.
Och där, kära lyssnare, Linus Lidalen från BMW.
Mm.
Vad säger du Johan?
Nej, men det är ju som vi har varit inne på redan. Han är ju som sagt uppväxt på motorcyklar och har det verkligen i sig. Och återigen, det är ju kul att liksom få höra de här personerna, och i det här fallet då Linus, hur passionerade de är kring motorcyklar. Och jag menar, de jobbar med det här, som vi säger, måndag till fredag. Men ändå så på fritiden, så när det finns tid från alla familjebestyr och sånt, så ja, då är det ändå motorcyklar som gäller. Och är man inte på banan, så är man i något garage och, vad säger man, plockar ner hojen i molekyler och sätter ihop den igen bara för att man tycker att det är kul. Eller för att man kanske måste, jag vet inte.
Många lyssnare tänker nog, gud vad jobbigt att jobba med motorcyklar.
Ja.
5 dagar i veckan.
Jo, men det är ju lite grann så som man har hört från ett antal, och inklusive mig själv, att det är lätt att tro att man kanske, och jag vet ju en del som också har hamnat i det, att de helt enkelt inte tycker att, ja, att passionen för hojåkandet dör när de jobbar med det. Men det kanske beror på lite på andra saker snarare än det kanske handlar om att man kanske tycker jobbet är så kul med själva hojåkandet. Jag vet inte. Men jag har i alla fall aldrig tröttnat på att köra hoj, fastän jag har haft det som mitt levebröd i plus 25 år. Ja du Micke, det känns som att det passar in bra med andra klippet i Gissa hojen här, tycker jag.
Ja, vi kör.
Gissa hojen med MC-podden.
Nu tror jag nog att många blev ännu klokare, kan vi kalla det. För många har nog redan kanske efter första klippet listat ut vad det handlar om för typ av motor. Och då är vi en bra bit på väg. Nu är det ju så att den, vi kan kalla det typ av hoj vi är ute efter, är ju den som lämpar sig ganska bra för att köra både på landsväg och lite på grus.
Men Johan, ska vi inte ta och ringa upp den norske gutten Thomas och höra hur det går med Triumph-provkörningen?
Ja. Nej, men jag tycker vi slår Thomas en pling. Ja, men Thomas, du befinner dig ju i Spanien här, närmare bestämt vid Jerez, och jag vet att du har varit ute och haft jobbigt, blå himmel och sol säkert, och varmt och skönt. Och
ja, det har varit helt perfekt.
Det har varit perfekt.
Typ alltså blå himmel och strålande sol och typ 15, 16, 17 grader max. Som är helt perfekt för en dag på banan, för annars så blir man så trött. Man blir fort trött om det blir för varmt.
Ja.
Så det har varit underbart.
Och det har varit en dag med bankörning, och nu stundar morgondagen, är landsvägskörning som gäller kanske?
Yes, det stämmer. Vi har haft en dag med bankörning, och vi fick lite extra långa pass, och för det var dratt ner till 2 grupper på typ 5 personer i varje grupp.
Mm.
Så vi hade ju hela banan till själva. Så vi körde 20 minuters pass och hade en helt fantastisk dag.
Ja, och berätta, vad är första intrycket av hojen så här långt? Och det är ju Street Triple RS vi pratar om.
Ja, det är RS vi har testat idag, och så ska vi imorgon ska vi testa R också. Moto 2-cykeln är slutsåld.
Just
den
det.
Är borta.
Ja.
Ja. Så och RS:en är, alltså om man ska ha den nu, så måste man köpa den nu. Den kommer att bli borta också. Den är jättepopulär. Jag har hört med många förhandlare som säger att allt är borta. Så ska man ha en sån, så måste man tidigt titta. Hojen är ju lyft 2 centimeter bak. Den har bättre showa upp ner gafflar fram och ölits bak. De har Brembo hela vägen runt. att den är lyft bak och också har en skarpare vinkel fram gör att den är väldigt responsiv.
Så jag menar, hur är själva upplevelsen av hojen? Är alltså...
Alltså den är till mellanklasscykel och vad så är den när perfekt tycker jag.
Ja.
Den har 130 hästar, den har 80 Nm, den är 188 kilo fulltankad. Den är kort i giren på de första tre växlarna. Så den är ganska kvick, rask, pigg. Den funkar.
Ja.
Och så när man har en sån cykel som är väldigt responsiv så brukar det gå ut av stabilitet. Men jag tycker stabiliteten var helt underbart på cykeln. Så den var helt, helt underbart.
Nej, jag tänker när jag kört tidigare versioner så har jag ju känt lite att det har varit en naken sporthoj med rakt styre.
Mm. Den har ännu rakare styre denna gången och så är det ännu bredare styre. Så man får god kontroll när man kör den. Det är liksom det är mycket likt tidigare, men den känns lättare, snabbare och mer lättstyrd.
Roligare helt
enkelt. Roligare, absolut roligare. Mycket mer elektronik som hjälper till. Så nej, det är verkligen en nice bike. Det enda som jag har, som vi snackade lite om här, ljudet på motorn när man kommer upp i lite varv,
ja.
Så låter det likt hela vägen. Så det, och när den är lite kortstegad så är det lite svårt att se the rev limiter. Så man åker på ganska många att den kommer upp och så bara på toppen och så måste man växla. Vi snackade med Triumph och de sa att det har gått lite fort och det har varit covid och allt möjligt. Så den ska de fixa så det kommer en ny uppdatering på speedometer. Men annars så är det en underbar cykel, alltså verkligen.
Härligt.
Jag tror alla som har köpt den här cykeln kommer att vara jättenöjda. Det är ut i cykeln och ändå är det nästan slutsålt. Så det är en cykel som de kommer att gilla.
Ja, vad roligt. Du låter ju som att du i alla fall har varit i himlariket idag. Och jag hoppas att du får fortsätta att njuta av fantastiska vägar och bara njuta i solen av en fantastisk hojåkning imorgon också.
Det hoppas vi har med. Ja, imorgon så ska vi ut och köra och få testa lite på landsvägen. Och jag tror nog, alltså på banan så hade de knäppt till lite extra för att den skulle passa alla och vara tajt och fin på banan. Så det blir spännande att se hur den funkar på landsvägen också.
Ja. Ja, men det låter ju som att, som sagt, det kommer fortsätta och inte vara så synd om dig imorgon. Så att jag får önska dig lycka till och ha det så roligt helt enkelt.
Tack så hemskt mycket och jag ska försöka ha det så roligt som jag bara klarar.
Och där var Thomas första intryck av Triumphen.
Ja, jo, men vi kunde ju verkligen höra glädjen i rösten och man förstod verkligen på honom som att han hade inte haft tråkigt i alla fall.
Men Johan, vad kan vi mer säga om Triumph Street Triple RS då?
Ja, eftersom Thomas bjöd ju på lite så här känslor för hojen och lite första intryck. Men i rent tekniskt kan vi säga så här att det är liksom till i år så har ju den här redan sportiga nakna modellen blivit tagit ytterligare ett kliv. Hur det nu är möjligt. Man börjar tycka att saker och ting börjar bli galna nu nästan. Ja. Men det här är ju alltså en väldigt liten smidig maskin. Vi pratar en 765 kubiks motor, en trecylindrig motor som nu har fått nya så kallade högkompskolvar tillsammans med nya vevstakar och ventiler, för att nämna några av alla uppdateringar hos motorn. Och det har i alla fall resulterat i att toppeffekten har ökat med 7 hästkrafter och ligger nu på 130 hästkrafter på topp och maximalt 80 newtonmeter i vridmoment som bäst då.
Sen är det ju sjukt det här, Johan, vad liksom teknik har blivit standard nu för tiden.
Ja.
Det blir ju mer som så att det är helt fullproppat med teknik.
Ja, men
teknik,
som, med... nu är det standard med, det är liksom nästan självklart att man har en färg TFT 5-tumsskärm. Liten mobiltelefon helt enkelt som med massa olika körlägen. Det är verkligen standard med wheelie control som ska, ja, helt enkelt minska risken. Man kan ju ställa dem där ofta så inte framhjulet skickar i luften om man nu inte vill det. Antispin, ABS-bromsar och den har även så här ett slags kombisystem. Så när du bromsar fram så bromsar även lite bak och vice versa. Så man då kan, men det kan anpassas lite beroende på om man typ kör track mode som det kallas, så då är det inte så, då är de helt separata från varandra. Men till i år i alla fall så har ju vi har ju liksom, det är verkligen, det är som en banräsermaskin det här.
Mm.
Men med rakt styre och inga kåpor. Och,
då kan man ju bara gissa hur kul det är. Liksom.
Ja, och den är ju liten liksom. Och, alltså jag har ju kört den här, alla versioner av den här fram tills nu. Nu har jag inte kört den här som vi pratar om i detta nu. Och jag ser verkligen fram emot att få göra det. Men rent, alltså om man då tänker att bara på den här då, så sitter det liksom en riktigt häftig showa framgaffel, en 41 mm och ölinare bak, fullt justerbara. Vi har Stylema Brembo ok, alltså radiellt monterade fyrkolms Stylema bromsok. Alltså jag kan bara tänka mig hur grymma bromsarna är.
Mm.
För det känns som nästan överdimensionerat. Och sen vet jag att man har modifierat växellådan lite nu. Man har helt enkelt en högre etta och resten av de resterande fem växlarna har lite lägre utväxling. Och sen har man minskat framdrivet med ett kugg från 16 till 15 och ökat i bak från 46 till 48. Och här då ska ge lite tillspetsad acceleration. Så den är ju helt enkelt lättare och smidigare. Så allt verkar ju gå den vägen hela tiden nu. Mm. Det blir bara lättare och lättare och mer pulver. Så det är, ja.
Och ska det sluta?
Ja.
Men det kommer ett komplett reportage sen, ja, från den här provkörningen då.
Ja.
Av nya Triumph Street Triple RS.
Ja.
Och det kommer publiceras på fastbikes.se sen.
Mm. Och den dyker upp där alldeles vilken dag som helst.
Men sen, Johan, jag vet ju att du ska ju iväg alldeles strax.
Mm. Jag beger mig ytterligare lite söderut till sydligaste Sydafrika.
Sydligaste Sydafrika?
Ja.
Det är långt ner.
Ja. Där är det dags att provköra nya Husqvarna Norden 901 Expedition.
Och då pratar vi ju en stor offroad-maskin.
Mm, precis. Jag var ju och provkörde den förra året ungefär, för lite mer än ett år sedan, på Azorerna ute i Stilla havet. Då den introducerades. Och nu har det alltså kommit en Expedition-version som i standardutförande har, ja, lite packväskor, rejälare hasplåt. Och den har fått samma typ av kåpglas, eller ja, vindruta beroende på vad man säger, som hos KTM 890, med en liten så här rektangulär bit som de har tagit ur, som har verkligen funkar. Ja, de har gjort lite vindtunneltester kan man säga, som gör att det blir minimalt med turbulens bakom kåpglaset.
Sen, vi har ju kikat på lite bilder här.
Mm.
Det är en ordentlig hasplåt. Den, ja, ser verkligen så här hardcore ut. Det ser ut som man ska köra över, ja, jag vet inte vad.
Ja, nej, men den är ju lite mer, som du var inne på, som du sa här nu, hardcore. Den är ju verkligen, om basversionen är lämplig för landsväg och lite lättare grus och sådär, den pallar trycket för riktigt tuff offroad-körning, men det här är ju snäppet värre. Liksom,
med, ja, det är ingen plastdetalj som sitter där. Liksom.
Nej, och det är häftigare fjädring. Det är liksom allt det mera kittat för att verkligen ge sig ut på det här jorden runt äventyret av det lite tuffare slaget.
Så att, jag tycker den ser grym ut och den ser dessutom snygg ut. Eluppvärmd sadel, eluppvärmda handtag, centralstöd, GPS-fäste, Ja, speciell grafik. Grafiken är ju snygg. Det ser lite så här expeditionaktigt ut.
Absolut. Så att, och ni kommer ju kunna se de här bilderna på fastbikes.se, och vi kommer även lägga ut bilder på MC-poddens Instagram och Facebook. Ni kommer kunna följa delar av resan och provkörningen där också. Så att, men mer om hela det här äventyret, den expeditionen, med den här expeditionen, jag håller på att säga expedition, kommer vi ju kunna följa helt enkelt.
Så att, såklart. Blir specialare längre fram.
Och precis som Triumph-hojen så kommer hela reportaget publiceras på fastbikes.se.
Då kör vi det tredje och sista klippet av Gissa hojen.
Gissa hojen med MC-podden.
Där så. Där satt den. Tredje ljudklippet i Gissa hojen.
Mm. Nu ska vi avslöja facit, Johan. Men innan det då? Dra ut på det lite.
Ja. Även som vi varit inne på. En av BMWs storsäljare. Deras mest sålda motorcykel. Vi snackar... Jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte idag, men jag vet att förra året så sålde de över 60 000 av den modellen som vi tänker oss här nu. Och 2014 så hade de sålt över 500 000 exemplar av den här modellen som det handlar om, från att den introducerades på marknaden 1980.
Jösses, så den, många hojar det.
Det är ju plus 40 år den har funnits med här nu. Jag tror att alltså vi kan inte vara långt bort till 1 miljon utav den. Med tanke på att 2014 så var det ju 500, och det går ju 60 000 förra året. Alltså det går med ganska rasande tempo. Och nu blir det ju fler och fler marknader. Jag menar, Indien och flera har ju börjat köpa mer och mer hojar och sådär också. Så att ja, det kan gå fort. Och modellen det handlar om är 1250 GS. Den kom ju 2019, 1250, och blev ju snabbt populär. Och, alltså ända sedan den introducerades, den här GS-familjen på 80-talet då, så har den ju funnits i mängder av olika. Den kom ju som R80 GS. Och hela vägen har den ju varit kardandriven och en boxermotor som drivkälla. Men sen har den ju faktiskt även funnits i som encylindrig och parallelltvinn. Den har ju funnits i massa olika varianter som GS, så att säga.
Ja, och innan 1200 där så hette den väl 1150. Och den var väldigt populär.
Ja.
Men den har bara blivit lättare och lättare och mer power i hojen också.
Jag tror att, om jag inte minns helt fel, från att den växte från 1150 till 1200 så... Som med ett trollspö så bantades den med 30 kilo någonting.
Jag kommer ihåg det när den introducerades. Man tänkte, hur är det möjligt?
Ja. Jag kommer inte exakt ihåg, men den fick ju en rejäl... motorn blev ju samtidigt starkare. Liksom, så att hela den kombon blev ju... Och nu 1250 som är aktuell nu, sedan 2019. Den modellen är ju betydligt mer lättkörd och smidigare än vad man faktiskt skulle kunna tro när man ser på den. Och så tycker jag ändå att den har varit i ganska många år nu. Att du har ju själv ägt en sån, Micke.
Ja, jag har ägt en 1200 GS.
Ja. Jajamän. Och jag har ju också kört omkring mycket. Och jag har ju kört med flera av de här versionerna på alla möjliga konstiga ställen. Och allt ifrån ner till Venedig, tur och tur och i Alperna och mycket runt omkring. Senast var väl kanske den långturen jag gjorde, det var ju när jag körde upp. Det var väl så här dags någon gång, tror jag, i februari, mars, så drog jag ju upp till Treriksröset. Det var ju typ 20 minus plus, eller minus kanske man ska säga. Det var kallare än 20 minus. Och jag körde hela vägen upp till norska ishavet och bodde i tält och körde sen ner genom Finland och tog Finlandsfärjan hem till Sverige. Så det var en häftig resa med en GS.
Ja, men en fantastisk motorcykel. Ja. Kommer du ihåg också när vi provkörde den där med sänkningssats? När vi hade med min kompis som är något kortare än vad vi är.
Mm.
För att det skulle förtjäna på då med.
Just det. Jo, då passade vi även på att testa deras SOS-system.
Mm, just det.
Och som då är tänkt att helt enkelt larma ett förutbestämt larmnumret helt enkelt som är aktuellt i ditt land. Så ringer den ju upp någon.
Mm, vi testade det live.
Ja, vi testade det. Vi hade förbokat med dem att vi skulle eller något sånt där. Jag kommer inte exakt ihåg.
Men, och det funkar ju. Det gick ju bra.
Perfekt. Så, och nej, det är ju verkligen, där ligger ju, BMW ligger ju i framkant när det gäller den här tekniska utvecklingen. Alltså vi pratar, de var ju jättetidiga med alla de här elektroniska förarhjälpmedlen som ABS, vi pratar antispin, vi pratar alla möjliga sådana lösningar. Men också har de har ju haft sin den här telelever-fronten, alltså som är som en, det är nästan, man kan säga att den sitter en svingarm i fram också. Som där man har gaffelben, men man har ju också en stötdämpare som sitter som är lite unik för BMW då, då. Den kallas ju telelever som ska göra. Man ska ju hämma den så kallade, vad säger man, nigningseffekten när man bromsar och sådär. Normalt sett så brukar ju motorcykel gärna vilja sänka sin front, alltså niga ifrån när man bromsar hårt med frambromsen. Men det är ju något som BMW har kommit på en teknik för då, som kallas för telelever helt enkelt.
Och när man tittar på den här hojen, den ser ju väldigt stor ut. Den ser ju väldigt, de äldre hojarna ser ju lite klumpigare ut. Men de är ju inte det. De är ju väldigt lättkörda, vet ju både du och jag.
Ja.
Så folk som inte är van att köra sådana motorcyklar säger, men hur är den att köra? Men den är ju smidig. Gå och köra på skogsstigar. Och, det är ju inte som en enduro-maskin, men det går ju ändå att ta sig fram överallt.
Ja, absolut. Och sen en annan grej som har gjort att den har blivit så populär är ju självklart kardandriften som gör att man slipper, i synnerhet på de här riktiga långresorna. Man behöver inte ens bry sig egentligen. Utan jag säger inte att det är underhållsfritt, även fast kanske BMW påstår det, så behöver man ju ändå kanske se över och göra viss service med något oljebyte mellanåt. Men det är ju, vi pratar ju långa intervaller här. Och under årens tidigare så fanns det ju någonting som kallades hissningseffekt när man gasade och så, här, så höjdes den lite grann och sen sjönk ihop lite när man släppte på gasen och så här. Men det har man ju också med den här nya versionen av paralever, så har man ju kommit undan det på ett väldigt bra tekniskt sätt.
Men Johan, om vi tänker oss tillbaka i tiden till rättare sagt 2010, då kontaktade du mig, för du hade fått en inbjudan från Kroatiska turistföreningen att närvara under en resa i Kroatien.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, de ville väl helt enkelt visa upp sitt fantastiska land.
Ja.
Ja, som de ville att man ska komma till och på motorcykel helt enkelt.
Ja, och det var en 7-dagars resa. Du kunde inte av någon anledning.
Mm.
Så att jag åkte iväg på det där. Och det passade ju så bra för att jag har gjort FN-tjänst i Kroatien 95-96. Så att då kunde vi tvista till det där lite grann. Att jag besökte landet som jag har tjänstgjort i.
Ja, och jag tänker bara innan vi går vidare där från inledningen. Hur kändes det när du liksom kom? Men det var ju ett väldigt trasigt land när du lämnade, kan vi kalla det.
Och ja, det var ju slutet av kriget, men det är klart att det var ju påverkat av allt.
Mm.
Men hur det kändes, jag tycker Kroatien är ett vackert land.
Mm.
Fantastiska sådär, och även får den här resan då möjligheten att upptäcka sydliga delen av Kroatien. Det var jag väldigt spänd inför. Så att, nej men, Kroatien har en plats i mitt hjärta, såklart. Så det var jättekul. Men jag kommer ihåg också att du hjälpte mig att planera det där. Jag skulle ju ta en liten omväg ner, så att säga. Jag skulle låna en BMW av BMW i Milano. Och sen så skulle jag ju då åka färjan över och möta resten av gänget där.
Du skulle köra diagonalen ner till typ Rimini eller någonting, va?
Precis.
Jag, för mig, om inte jag minns fel, så exakt. Fanns det någon färja som gick över Adriatiska havet.
Exakt. Och det började lite, ja, lite knivigt sådär, för att jag mellanlandade på vägen ner då till Milano. Så mellanlandade jag på Schiphol. Och där hände någonting helt enkelt. Jag hade ju då...
Det gör det alltid när man landar där.
Ja, det gör ju det. Jag hade ju ett handbagage. Jag hade hjälmen i handen. Men allt annat låg ju i det incheckade bagaget. Och när jag kommer till Milano och allt bagage kommer där, då kommer inte allt. Inte mitt bagage. Och när bagageskalsiet på bagagebandet går ner, då inser jag vad som håller på att hända. Kommer du ihåg att jag ringde dig då, Johan, och sa: Johan, we have a problem. Och jag vet ju det, att jag ska ju till färjan. Jag kan inte vänta. Jag kontaktar ju bagage där direkt och förlustanmäler bagaget. Och sen så ber jag dem ringa till BMW. För jag skulle ju hämta hojen där.
Mm.
Och bara att de frågar då på italienska efter om jag kan få någon låneutrustning. För jag får ju lite panik. Jag har ju hjälmen i handen, som tur är. Tänk om jag hade haft hjälmen där också. Men okej, det hade kanske fått låna en hjälm. Men jag tar en taxi sen och så sticker jag iväg. Jag har som sagt förlustanmält bagaget. Jag har ringt dig. Du börjar ringa och kolla hemifrån. För jag har ju en tid att passa. Åker taxi till BMW i Milano. Och där står ju motorcykeln, en vit BMW F800 GS med BMWs stora aluminiumväskor också sådär. Så perfekt kittad för det här ändamålet. Jag droppar ner min ryggsäck i den ena aluminiumväskan. Frågar killen som är kvar, för jag tror inte det var många kvar, det var nog bara en snubbe. Frågar om jag kan få låna någonting. Han kommer ut med en sliten BMW-jacka och ett par otroligt slitna handskar. That's it. Det är vad jag får. Så jag har ju på mig då ett par jumpabrallor. Jumpaskor. Med ett par jeans. Så jag drar iväg med det. På autostradan bara. I järnet ner till. Eller enligt hastighetsbegränsningar. Ner till färjan. Och jag kommer ihåg hur irriterad jag var. Jag ska ändå iväg på en 7 dagars motorcykelresa, Johan. Du kan ju tänka dig själv. Så att. Det är liksom, jag blev också erbjuden en hjälm, kommer jag ihåg. Men som tur var hade jag ju min hjälm då. Så att jag kunde ju lämna den där.
Och för er som, jag tänker, om man åker på en vanlig, vi kan kalla det charterresa någonstans, där man då kanske tar in på ett hotell och stannar där. Och så blir man av med sitt bagage. Så kanske man har, om man nu har upplevt det, så vet man ju att ja, normalt sett så kanske bagaget återfinns. Och så dyker det upp där i receptionen på hotellet. Ett dygn senare. Problemet här var ju att ni var ju inplanerade att följa en rutt där ni bodde på nya ställen varje dag.
Vi hade ju ett späckat schema. Vi skulle besöka ett antal öar.
Mm.
Hur 17 ska bagaget komma i fatt mig?
Mm.
Men när jag möter upp det här gänget då sen så...
För det var väl ganska många från ett gäng olika länder, va? Om inte jag minns fel.
Ja. Det var några tyskar och det var två svenskar till.
Mm.
Och sen så var det ett antal andra. En dansk också. En kille som jag känner sedan den tiden och som jag har varit med på andra ställen och träffat. Men jag fick ju förklara för dem där helt enkelt att mitt bagage var borta. Det här är vad jag har. Men sen var det bara att köra. Morgonen därpå i Split då, där vi träffades, så var det ju bara att bege sig över på färjan till ön Brač. Och Fantastisk resa. Fantastiska stopp. Fantastiska hotell. Upplevelser som vi fick med tiden. Men vi fick ju då besöka de här och se Kroatien från sin bästa sida.
Men Micke, jag tänker, vi har ju människor som väljer av fri vilja att slarva lite, kan vi kalla det, som vi två ser på det i alla fall. Det där med MC-utrustningen. Men jag vet ju, du brukar ju vara ganska, alltså du gillar ju att ha bra grejer på dig. För det är ju det minsta man kan göra för sig själv, så att säga, om man nu kör motorcykel. Och hur kändes det att liksom dra omkring där i dina jeans och gympadojor?
Ja, men det kändes inte bra alls. Vi började ju planera hur vi skulle få ihop det här. Men samtidigt var det ett späckat schema. Jag vill inte påverka det här negativt. Så det bästa, det var ju för mig att hålla humöret uppe.
Mm.
Att vara schysst mot alla andra och åka med. Och med guide, så det går ju undan.
Mm.
Vi ska ju ha tider att passa. Så ja, det är bara men det
var väl hundratals mil ni skulle avverka.
Ja. Men det kändes inte bra, Johan. Det gjorde det inte, att åka runt med det där. Och jag hade ju minimal packning, så jag behövde ju liksom inte packa ur och packa.
Ja.
Jag köpte lite turist-t-shirtar. Jag fick kalsonger, tvättade sådana, av min svenska kollega där.
Ja.
Han sa att jag kunde behålla dem.
Men jag tänker på när du tog liksom, du fick ditt andrum där efter du tog färjan från Ancona på italienska östkusten där till där du skulle vara nu då.
Split.
Och jag tänker, minns du liksom, vad tänkte du när du var där? Det kanske var då du ringde mig också, jag har ingen aning. Jag roddade ju från mitt håll med flygbolaget och jag minns att jag var ganska tydlig och jag ska inte säga barsk, men jag var ganska tydlig med att de var tvungna att lösa det här på något bra sätt. Och det gjorde det ju till slut.
Ja, jag kommer ihåg också att du sa att det här var en arbetande journalist då som behöver skyddsutrustning.
Mm.
Att trycka på det liksom.
Ja.
Och det gav ju effekt. Men vi besökte ju ett antal öar, ett antal aktiviteter. MC-klubb besökte vi. Fantastiska rundvandringar i trånga gränder, på stränder. Vi åt fantastiskt god mat. Vi var också, förutom på ön Brač, så var vi ju då på ön Hvar och gjorde diverse aktiviteter. Men sen, och så var vi på Korčula också. Men sen blev det ju så, Johan, att när vi kom till Dubrovnik, då under hela den här resan så frågade jag ju guiden om de kunde hjälpa mig när representanter ringde om mitt bagage. Så då sa ju de att den här killen, han är ju på en resa, så att bagaget hinner inte i fatt. Men de försökte med all tapperhet att träffa bagaget med mig. Men så fort vi var någonstans, då var bagaget efter. Men när vi kom sen till Dubrovnik, då frågade jag om det fanns någon MC-butik där. Och det fanns det. Och de sa att den stänger klockan 6 kanske eller något sånt där. Men när vi kom dit 4:55, om jag minns rätt nu, då står han och stänger butiken. Men vi fick honom att öppna butiken igen. Och så gick jag in och handlade utrustning där. Och då fick jag på mig skyddsutrustning. Jag köpte ju allt utom hjälm. Köpte stövlar, köpte brallor, jacka, ryggskydd, handskar. Och flygbolaget stod ju för det sen. Jag fick ju ersättning för det. Plus att jag fick mitt bagage hemlevererat dagen efter jag kom hem sen. Så fick jag åka till Arlanda och hämta det. Ingen som körde hem det ens. Utan jag fick. Och då var det opackat. Tvättat, var bara att hänga ut i det. Men så att det gick inte riktigt som jag, och jag var rätt svettig i början. Men det blev bra till slut. Alla i gänget, man lärde känna varandra rätt tajt där. Och en av de kroatiska guiderna där, han ville ju skoja lite med mig. Och köpte någon så här kroatisk solhatt. Sen köpte han ett par stringtrosor, röda till mig. Och han tänkte väl att han skulle göra bort mig lite där vid middagen. Men han kände inte mig. Utan jag bara frågade om han ville ses på hotellrummet sen. Med, att jag hade dem på mig. Och då skämdes ju han lite. Ja, men det var rolig stämning och sådär. Och då, mina kollegor, de var fantastiska.
Men jag tänker på själva körning. Vad har Kroatien att bjuda på där? Jag vet, de har ju allt från höga berg till... Det är mycket kust, mycket ringlande vägar.
Fantastiska motorcykelvägar. Och vi åkte upp i bergen och vi åkte längs kusten. Och, nej, fantastiskt. Vi åkte på grus, vi åkte på asfalt. Vi provade allt möjligt och landet visade sig verkligen från sin bästa sida. Fantastiskt väder var det.
Trafikmässigt, liksom, är det lite trafik och man kan liksom ganska...
Ja, men det var det. Jag upplevde det inte som speciellt intensiv trafik. Mm. Men det körs ju på ett speciellt sätt. Det blir ganska aggressiv körning. Men det är bara att hänga med i rytmen och sådär. Vi hade ju en tysk kille som har kört jorden runt och sådär. Aldrig råkat ut för någon olycka. Nej, han krockade med några ungdomar i en bil där. Men då hade han ju bytt motorcykel, så han hade en stor custom-hoj. Han har ju skrivit en bok om sin färd runt jordklotet och han har varit ute i 6 år.
Okay.
Men på ön Var då kom en bil över på fel sida. Så att, som tur var så hade han en custom-hoj där motorskyddsbågarna tog hela smällen och det vart bara lite böjt. Ja, och bilen såg ut som...
Så 7 svåra år som man brukar säga.
Ja, för det var ju en liten minibil. Sådär. Men ja, annars så var vi förskonade för det. Man ville ju inte ha några olyckor och alla mådde bra, åt gott.
Men förutom det här lite lugnare tempot så vet jag kommer ihåg att det var lite MotoGP-racing där också på någon väg. På en känd kustväg som Magistrala eller något sånt där. Det lät nästan italienskt det där, men jag vet inte. Kroatien.
Mm.
Där jag vet att ni passade på att gasa lite mer än vad ni vanligtvis hade gjort under den här turen.
Ja, precis. Där fick man sträcka ut hjulen så att säga.
Ja, okay.
Nej, men det var fantastiskt. Så här, jättefin asfalt. Strålande sol. Du vet, det här bästa MC-vädret.
Mm. Men jag vet, för ni hade bråttom för ni skulle ner till någon flod där ni skulle få åka lite...
Exakt, det var ju ett späckat schema där vi skulle få åka ut med träbåtar och vi skulle till ett museum då.
Mm.
Och ja, ombord på båtarna så serverar de friterade grodor. Det var ingen höjd.
Ja, jag trodde det var i Kroatien ni var. Det var inte i Frankrike.
Nej,
nej,
men man kan ju undra ibland.
Ja,
ja, nej, så att... dagarna rullade på. Hela resan var fantastisk. Jag kan verkligen rekommendera Kroatien som utlandsvistelse.
Det känns ju även prisvärt. Känns det
ja, men ja. Även utan hoj så skulle jag lätt kunna åka tillbaka dit med familjen.
Mm.
Väldigt vänliga människor och väl omhändertagna och fantastiskt väder och miljö.
Men om man nu inte är så himla sugen på grodor och ostron och sånt där. Jag tänker i matväg, vad... Har du något minne sådär? Vad skulle du säga? Ja. Vad tycker du att... Har du någon tanke kring vad de erbjuder? Alltså, är det typ italiensk mat eller något helt eget skulle du säga?
Nej, men det som jag minns från min FN-tid är att man vill äta cevapcici i bröd.
Ja.
Men när jag sa det att jag vill ha det, då sa de att det är snabb mat för dem. Liksom. Det är ingen fin mat.
Nej, just det.
Men jag frågade under hela resan, kan vi inte äta det någon gång?
Ja.
För det är ju sjukt gott när man får den kroatisk serverad. Sådär.
Mm.
Men annars, det var ju blandad mat, allt möjligt.
Mm.
Det var helt okej. Okay. Och vi blev väl omhändertagna av guider och representanter från Kroatiska turistföreningen då. Och det var även kul att vara på den här, vi var på kvällsbesök hos en motorcykelklubb.
Okej.
Och de väntade ju på oss då, 10-tal medlemmar ungefär som fanns där med sina hojar.
Vad var det för typ av liksom?
Ja, men det var en klubb för alla.
Okej.
Okay. Det var liksom...
Det var blandad kompott.
Ja, visst. Mm. Det var inte speciell märke eller något sånt där utan... Och sen så blev vi rundvandrare där, och då var det ju en kille där, Danko hette han. Han visade sig att han har varit kroatisk kapten under kriget då, i 5 år. Och då sa jag att jag hade varit FN-soldat där. Så då gick vi upp en trappa och så pratade han. Han öppnade upp sig ganska mycket för mig där och talade om vilket fruktansvärt krig och vilka fruktansvärda saker som hans land har blivit utsatt för. Så det var ett speciellt tillfälle där. Sen så fick jag en klubbtröja av honom. Jag behövde inte betala för den. För jag sa att jag vill ha en klubbtröja. Men jag fick en för att jag hade varit FN-soldat och hjälpt hans land på det sättet. Det var ett fint moment.
Men jag vet att ni var ju inte bara i Kroatien, även fast det kanske inte varade så länge. Men jag har nog minne av att ni brakade väl in även i Bosnien då?
Ja, precis. Så när vi åker då på vägen mot Dubrovnik, då är man liksom tvungen att passera Bosnien och Herzegovina då. Och det är ju att enligt internationell rätt då, så ska Bosnien och Herzegovina också ha tillgång till internationellt vatten. Så då är det liksom en landremsa ner som gör då att det är Bosnien och Herzegovina då. Så då körde vi igenom det där.
Men hur funkade det då rent praktiskt? Jag tänker på, var det mycket så här strul vid passkontroll?
Nej. Vi åkte i stort sett bara igenom.
Okay.
Det var ingen kontroll på det sättet.
Okay.
Så att, ja, men det var en mycket bra resa. Jag är jättenöjd med att jag fick uppleva det där.
Mm. Vad skulle du säga, förutom att bli av med all utrustning? Nu fick du lite bonus kan man säga. Du fick ju även behålla din gamla utrustning också faktiskt. Så att...
Jag fick tillbaka den, ja.
Ja.
Ja, exakt.
Men jag tänker, vad skulle du säga till den som är lite sugen på att kanske braka ner till Kroatien och uppleva det med hoj? Med sin egen hoj kanske rent av. Alltså om man, ja, antingen om man hittar någon hyrfirma eller om man åker med någon guidad trudelutt eller om man kör ner dit för egen maskin.
Ja, det finns ju att hyra hojar. Det gör det ju. Det finns flera ställen att hyra hojar på. Så det är inga konstigheter. Men att åka med egen hoj, visst. Nej, men som jag sa, vägarna är riktigt bra. När vädret är som... Det var nog lite för varmt när vi åkte. Så man kan ju välja liksom...
Ja, men fick ni inte bada någonting då?
Jo, vi badade. Mm. Det gjorde vi. Eller de badade. Jag hade inga badbrallor.
Men du hade ju dina röda.
Jaha, det var inga badbrallor, Johan. Så att, nej, men det är klart vi badade. Och jag köpte andra badshorts och sådär. Så att, nej, fantastiskt. Och en bra hoj. En bra hoj med packväskor som jag hade. Jag hade ju hur mycket plats som helst. Jag kunde ju ta många av de andras packning.
Men jag vet att i slutskedet av resan kom ju faktiskt ditt bagage.
Jo, det stämmer, Johan, att mitt bagage kom, men det kom ju aldrig i fatt mig. Utan,
det kom till fel plats i alla
fall. Ja, då var det i split.
I rätt land, ja, men fel plats. Ja.
Och jag undrar vad mitt bagage har varit. Alltså, för att, men då ringde de från Split då, och då hade bagaget kommit. Men... Paul då, han som var med, representant från kroatiska turistföreningen, han förklarar för dem att det är nog lika bra att ni skickar hem Mickes bagage till Arlanda. Så liksom blev det att de skickade hem det och så kom det efter mig då.
Och sen egentligen var det väl bara, ja, samma trudelutt tillbaks, färja tillbaks till Italien.
Ja.
Och vidare upp.
Precis.
Till Milano och lämna tillbaks hoj. Och...
Lämna tillbaks hojen. Lämna tillbaks den slitna jackan. Lämna tillbaks handskarna. Jag hade med mig allt. Tacka för lånet. Satte min taxi. Åkte. Och det roliga, Johan, det var ju det att jag hade ju full MC-mundering då. Och min lilla handbagage, ryggsäck. Så att när jag kliver igenom säkerhetskontrollen där i Milano så fnissade kontrollanterna lite och tittade på mig. Och då var det en som tog till orda där och sa, where's your bike? Och då sa jag bara, I don't have a bike, I'm just afraid of flying. Så satte jag på mig hjälmen och gick in, och jäklar vad de skrattade. Så de tänkte att han är fullkittad här ifall planet går ner. Nej, skojar lite tillbaka med dem. Men nej, det var en härlig upplevelse. Motorcykeln BMW F800 GS fungerade perfekt för ändamålet. En riktigt bra hoj och en...
Skulle du säga att det är den typ av hoj man ska ha om man kör där? Så man kan utforska Kroatien till fullo?
Ja,
alltså lite men, så här offroad hoj? Någon
ja,
form av...
men det är ju mitt sätt att se på det. För jag kunde åka liksom obehindrat överallt. Som jag sa så var det ju en custom hoj med. Som någon hade då. Men sen var det ju offroad hojar. Det var ju lite nakna hojar, lite större hojar som de hade. Men... nej, jag skulle valt en offroad-hoj för att kunna utforska även andra miljöer. Och just det här med bra packutrymmen och sånt är ju riktigt bra att ha. Vägmässigt så är det ju bra vägar, men de är ju lite lappade överlag. Och så det kan ju vara lite halt och sådär. Och när solen ligger på, men nej, jag tycker att det gick riktigt bra. Jag sitter bekvämt också på en offroad-hoj när man sitter upprätt. Det blir inte så påfrestad körning. Och sen är ju BMW en väldigt snäll i motorn och sådär. Den är ju liksom vibrationsfri och det går bra liksom. Och den marschar ju i bra hastighet också. Så att nej, det var bra. ABS-bromsar fanns det ju på. Så. Nej, så att... men sen kommer jag ihåg att den här BMW-modellen, den hade ju handtagsvärmare som standard.
Ja, det var ju tur.
Men det behövde jag inte. Men jag slog ju på den där ibland och tänkte jösses var varmt. Så jag fick ju slå av den då. Kom väl åt knappen. Men nej, jag tycker att motorcykeln var bra. Jag har ju ägt också en 650 F650 GS. Och den här är då lite mer vuxen, lite mer större och sådär. Mm. Men ändå smidigare än en 1200. Så att jag tycker att storleken var helt perfekt. Alltså skulle jag haft skjuts, då hade jag nog velat haft en 1200. Men ja, så det var väl lite om min Kroatienresa helt
ja,
enkelt.
Strulig inledning, men så blev det bra helt enkelt.
Ja, väldigt bra. Ja. Väldigt bra upplagt och jag är tacksam för det jag fick se. Ja, Kroatien. Upplev Kroatien kan jag bara säga. Med eller utan hoj. Ja, Johan, avsnitt 8 börjar lida mot sitt slut.
Ja, vilka tråkigt som vanligt.
Ja, hur ska vi avrunda det här då?
Eller var
det
tråkigt här avsnittet? Eller var,
nej,
var inte det jag menade?
Tråkigt som vanligt. Tråkigt som vanligt att avsluta.
Ja, just det. Mm. Just det.
Men det kommer nya avsnitt.
Ja.
Hur knyter vi ihop säcken då? Vi är ju ytterst glada över all möjliga feedback.
Ja.
Så vi vill att ni gärna går in och kollar på Instagram. Följer oss där. Eller på Facebook. Skriv gärna någon rad.
Ja.
Och glöm inte heller att betygsätta oss när ni är ute och lyssnar på podden.
Ja,
det vore trevligt.
Absolut.
Så vi ser var vi ligger.
Om ni nu tycker att podden är rolig, givande och bra så får ni jättegärna återkomma med det. Feedback och tummar upp och sätta betyg på alla möjliga ställen där man lyssnar på poddar.
Så och det går även att mejla oss om man vill vara mer anonym.
Ja.
Så att säga. På redax@mcpodden.se.
Ja. Det kan ju vara allt. Jag tänker det kan ju vara önskemål också att man har tips. Vi har fått in väldigt mycket roliga tips från alla möjliga människor om vänner och bekanta eller förslag på personer eller
önskegäst kanske.
Ja, önskegäst eller andra typer av reportage eller saker vi ska ta upp här i podden. Så att det är jätteroligt. Vi har en lång lista nu, den blir bara längre och längre så att...
Ja. Men för den här gången är det över.
Ja.
Så tack så mycket Johan.
Ja, nu ska jag börja smörja in mig med solskyddsfaktor.
Det gör du rätt i.
Dra söderut.
Det gör du rätt i. Var rädd om dig Johan, kör försiktigt.
Tack Micke.
Tack alla lyssnare. Vi hörs.
Vi ses och hörs.
Bra, hej.
Hej.
Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Ahlberg.
Och jag heter Mikael Samuelsson.
MC-podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.